Brännande skuld, del 6, av Inger Gammelgård Madsen. Inläst av mig, Stefan Sauk. Nyhetschefen låg tillbakalutad i kontorstolen och tuggade på änden av den ena glasögonskalmen samtidigt som han vägde på sätet och lyssnade på Anne Larsens utläggning. Han hade inte varit glad åt hennes soloutflykt när han fått höra om turen till Padderup och hennes möte med Liv Löcke i Randers. Men när hon nu satt och lovade honom att fallet snart var uppklarat och att hon senare skulle kunna få en exklusiv intervju med Roland Benito vid polisbrottsmyndigheten fick hans ansikte ett mer tillgivet uttryck. Glasögonen kom på i samma rörelse som han vägde stolen på plats. Bra, det fixar du, Anne. Det är en helt otrolig historia. Vilket skop, va? Vi ska såklart ha det med som första nyhet klockan 19.30. Och vilken strålande inspelning från Randers museum igår förresten. Vi filmar från vernissagen idag, det minns du väl? Ropade han efter henne när hon redan var ute ur hans kontor. Det hade varit ett högt spel att försäkra chefen om att de snart skulle kunna sända nyheten om mordfallets uppklarande och, inte minst, att lova honom en intervju med Roland Benito, exklusiv dessutom. Men kanske var det ändå inte orealistiskt när han fick höra vad hon hade fått reda på igår på Ängly vårdboende. Nu fattades det bara att kolla upp ett par saker. Liv Löckes uppförande hade skakat om henne, men inte så mycket som det hennes bror hade satt ihop med ord på skärmen. Det var inget fel på hans hjärna. Det var hon övertygad om nu. Hon hade börjat dagen med att prata med en psykolog som var expert på trauman. Hon hade förklarat att ett trauma faktiskt kunde sammanlänkas med extrem stress som innebär en långvarig press både fysisk och psykisk för den mänskliga hjärnan. Symptomen är bara mer intensiva än vid vanlig stress. Tillståndet kunde medföra en förlorad förmåga att prata eller röra sig. Senare kunde det också uppstå minnesluckor där alla minnen från den traumatiska händelsen trycktes undan. Om patienten inte fick behandling kunde traumat också leda till sömnlöshet, irritation, aggression och andra psykiska problem. Självklart hade Villads tryckt undan den ofattbart fruktansvärda upplevelsen. Anne tvivlade inte på att det var sant, det som han hade berättat, även om hon heller inte trodde det var helt omöjligt att Villads själv kunde ha utfört dråpet på Johan Boye. Liv Löckes reaktion bekräftade hans historia. Hur mycket hade hon hunnit läsa på skärmen innan Villads raderade det? Men båda syskonen måste ju lida av sina trauman, inte minst Liv. Är du klar? Frågade fotografen bakom henne. Hon vände sig förvirrat om. Vernissagen av utställningen på Randers konstmuseum, har du glömt den? Sa Flash med sin irriterande, retsamma blick. Anne reste sig hastigt upp och tog sin kappa. Nej, nej, såklart inte. Chefen har just påmint mig om det. Men jag kör själv. Jag har ett ärende i området senare. Och du behöver inte en fotograf till det? Nej, det är privat. Okej, vi ses i Randers. Flash släntrade bort till hissen som gick ner till parkeringskällaren. Det var lite utanför regelboken, det visste Anne mycket väl. Men hon hade inte tillräckligt med information för att gå till polisen än. Det fanns inga bevis efter att Villads raderat sina avslöjanden på språkdatorn. Men kanske kunde hon få honom att upprepa det hela inför vittnen. Då skulle det vara något att gå vidare med. Men först skulle vernissagen av den fåniga konstutställningen i hamn. Vernissagen varade i nästan 4 timmar. Folk stod i en lång kö utanför museet. Intervjuerna som Anne hade gjort med konstnären dagen innan hade sänts på kvällen och det hade uppenbarligen haft verkan och dragit en massa folk. Flash filmade och hittade olika vinklar för att illustrera konstnärens bizarra konstform på. Anne började otåligt titta på klockan. Så småningom fick hon en intervju med museichefen och de kunde bryta upp. Kommer du med tillbaka och hjälper till med redigeringen sen? Frågade Flash när de skildes åt. Det lovade hon. Ett infall fick henne att köra förbi Liv Löckes adress. Det var nästan på vägen till Änglö vårdboende. Hon kunde knacka på och fråga henne om hon kunde bekräfta sin brors avslöjande. Men efter hennes reaktion igår kväll vågade hon nästan inte. Liv verkade inte helt stabil. Henne fick polisen ta sig an senare när hon hade ordnat fram de sista bevisen. Ändå parkerade hon och klev ur bilen efter att hon långsamt kört förbi huset där Liv Löcke hyrde sin bostad och upptäckte att dörren in till hennes lägenhet stod öppen. Hennes bil stod på parkeringsplatsen och hennes rostiga röda cykel stod istället. Hade det hänt något? Hallå? Är någon hemma? Ropade hon och knackade på dörrkarmen. Ingen svarade. Anne vågade sig in och ropade igen. TVn var på, men utan ljud. En tom flaska cola stod på bordet. Anne gick in i vardagsrummet. Dörren in till det lilla badrummet stod också öppen. Men där var Liv inte heller. Anne var nära att gå sin väg igen, men så kom hon att tänka på asken med medicin hon hade sett när hon var här senast. Vad kunde det vara för piller som Liv hade liggande i badrummet? Något med neu. Det lät ju som medicin för något neurologiskt, om det nu inte var för enkelt. Hon gick in i badrummet och tittade i hyllan. Panodil, Colgate, randig tandborstmugg, röd tandborste som matchade färgen på texten på den vita asken. Neulaktil. Anne tog ner asken och tittade närmare på den. Medicinen var utskriven till Liv Löcke 2013. Asken var inte öppnad och sista användningsdatum hade för länge sedan passerat.